Det är onsdag och verkställande utskottet sammanträder, en podcast från Expressens politikredaktion. Jag heter Maggie Strömberg och du heter Viktor Bartkron.
Det heter jag och Torbjörn Nilsson sitter med oss i vanlig ordning.
Hallå, hallå.
Idag ska vi bland annat prata om hur en budget blir till, om normaliseringen av Vänsterpartiet och så lite om Mona Sahlins nya bok. Vi befinner oss fortfarande i svallet av den utgiftstsunami som sköljde över Sverige i måndags när Magdalena Andersson presenterade höstbudgeten. Historisk, jättelik, omfattande, välj själv. Det var många superlativ som kom upp. Maggie och Torbjörn, ni har ju följt den här processen kan man säga. Vi ska säga, själva resultatet är ju ganska genomtröskat vid alla laget. Men vi är lite nyfikna på hur det gick till. Ni har tagit reda på det. Det sägs ju att det skulle vara så enkelt att komma överens när man har så mycket pengar att göra av med. Men vad jag förstått så är det inte riktigt så det har fungerat.
Tvärtom säger väl många av dem som vi har pratat med som har varit med i den här processen. Vi mötte en dag en budgetförhandlare i Gamla stan som sa att nu förstår jag varför familjer som vinner 100 miljoner per lotto börjar bråka, eller
ja,
hur nu?
Att olyckan börjar då.
Just det.
Och nu vann man 100 miljarder på Bronalotto, man nu ska uttrycka sig.
Det första som hände då var ju att alla partier höjde sina bud. Men om vi har 100 miljarder, då måste vi ju kunna satsa på detta också. Kan vi inte satsa 5 miljarder till, och kan vi inte? Mm. Men egentligen var, enligt våra uppgifter, Socialdemokraternas första bud till de andra på 80 miljarder. Så det var så det här, eller regeringens, förlåt, för det går ju till
strax
så
under.
Freudiansk felsägning.
Ja, men det går ju till så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlar ju först i, det är en väldigt lång process de här budgetförhandlingarna, för först ska det förhandlas där. Sen ska de förhandla med Centerpartiet och Liberalerna, med de ekonomisk-politiska talespersonerna. Men eftersom de ekonomisk-politiska talespersonerna i Centerpartiet och Liberalerna har väldigt svagt mandat, så måste allting sen också förhandlas på partiledarnivå. Så att det har tagit väldigt lång tid den här gången.
Ja, Annie Lööf sägs ha haft ett finger med i det mesta här. Varför får inte Emil Källström vara med och bestämma?
Men dels så tror jag att det där beror ju på liksom kultur. Det finns en skillnad mellan hur Socialdemokraterna och nu för tiden Miljöpartiet fungerar med på vilken nivå beslut ska fattas och hur de gamla allianspartierna. Ja, där var man van att nästan allt var en partiledarfråga. Budgetprocessen låg på statsrådsberedningen i praktiken. Sen är det ju en personfråga, och det säger ju liksom människor i alla partier, inklusive centerpartister, att den här partiledaren, Annie Lööf, hon vill vara extremt hands-on.
Hon kollar varje kommatecken själv.
Och det är en ledarstil liksom. En del skulle kalla det ett extremt kontrollbehov, andra säger att det är liksom en extrem arbetsinsats.
Alltså det har ju funnits i liksom beskrivningen av politiken under det senaste halvåret egentligen, så har det återkommit en analys som är att den coronakrisen har svetsat samman gänget, att det här har ekonomiska talespersonerna, kanske till och med partiledarna, att det har blivit att nu har vi en gemensam utmaning, de har kommit närmare varandra. Stämmer det verkligen?
Så där säger ju, det hör man ju fortfarande en del, framförallt från regeringspartierna, och Magdalena Andersson har ju flera gånger den här veckan sagt att partierna har ju liksom lagt sina egna intressen åt sidan och satt sig ner och haft Sveriges bästa för ögonen när de har gjort den här budgeten, och ändå har den resulterat i att alla har fått sina hjärtefrågor och vallöften, så att det är ju en lite intressant
syn. Med nolla efter kanske vi ska säga.
Jag tror att det var så till en början, det säger de allra flesta. Till en början, liksom, när man tog de här extra ändringsbudgeterna oerhört snabbt och fick dem genom riksdagen, och man gjorde saker liksom, som vanligtvis kanske hade tagit år på bara några dagar.
Men nu pratar vi om i slutet av mars, början av april.
jag skulle säga mitten av mars kanske redan, alltså när man slopade karensdagen, när man gjorde de här första grejerna, att då var det en sån känsla och att man hade plötsligt ett liksom tydligt gemensamt syfte och mål med det här samarbetet. Men ganska snabbt sen gick ju politiken över till att handla om mer klassiska höger-vänster-frågor. Hur ser man på företag? Hur mycket stöd ska de ha? Och då hände någonting annat.
Ja, alltså jag tänker att ja, men det finns ju olika historieskildringar av det här, där liksom samarbetspartierna vill betona problemen i lite högre utsträckning. Så är det liksom deras spin som liksom vi för vidare här? Det är en bra fråga, tänker jag, att ställa sig.
Ja, du, men, jag kan ställa den. Är det samarbetspartiernas spin som ni för vidare?
Nej, svaret är nej.
Ah, vad
nej
skönt.
Men tittar man på den här processen, hur den har varit, så tycker jag att den är så talande i sig när man liksom följer den. Alltså det som händer är ju att de toppar sina bud när de får massa pengar. Då höjer alla sina bud. Och det som händer då är ju att, som Maggie var inne på, höger-vänster-konflikten blir ju förstärkt. Eftersom alla höjer sina hjärtesaker så blir det ju ett större problem. Och
det som till slut var den stora knäckfrågan i förhandlingarna, som gjorde att det drog ut mycket på tiden och att de satt och förhandlade liksom på nätterna på slutet, det var ju just ett jobbskatteavdrag som ställdes mot en förlängd höjd A-kassa. Och det är ju två ganska liksom klassiska saker i varsin enda.
Tänkte, ja. Det känns som en, valrörelse man växte upp med nästan.
Ja, men då tydliggörs ju liksom svårigheten att hitta ett gemensamt projekt i det här samarbetet. Och därtill när liksom, ja, budgetprocesser är alltid bråkiga och stökiga, men om man har så här mycket pengar och ändå lyckas få så här mycket stök och man gick över deadline om och om igen och liksom, det är ju ingenting som glider enkelt i det här samarbetet. Snarare så är det ju liksom att man söker problem. Alltså så här, Centerpartiet vill också hissa debatten till, eller förhandlingen till partiledarnivå, för att de har kommit på att de får igenom mycket mer hos Stefan Löfven än hos Magdalena Andersson. Och Liberalerna, framstår det ju som i alla fall, liksom väljer en skattesänkningsmodell. Det de kallar jobbskatteavdrag, alltså, som Socialdemokraterna inte vill kalla jobbskatteavdrag, som är den mest svåra att få igenom hos den här uppsättningen socialdemokrater. Det är den som är absolut mest omöjlig. Det hade nästan varit enklare att liksom sänka brytpunkten för statlig skatt, alltså för höginkomsttagare. För det, den hade man,
höja brytpunkten.
Ja, höja, förlåt. Men den hade man ändå liksom enats om att remittera. Men de väljer ändå inte den, utan de väljer den som är mest problem liksom, för samarbetet.
Ni har beskrivit det här som att om centerpartisterna är ändå här i samarbetet för att spela boll, medan liberalerna söker sig till straffområdet och hoppas få en knuff så att de kan lägga sig ner.
Ja, men det intrycket får man när man följer den här processen.
Och det är väl kanske precis så det ligger till. Liberalerna består ju av ett knippe människor som inte vill ha det här samarbetet egentligen, men som hela tiden misslyckas med att bli uteslutna. Ja, fast,
frågan är, tycker jag, när man tittar närmare på det här, om Liberalerna verkligen vill bli uteslutna slash hoppa av det här samarbetet, eller om de bara vill ge det intrycket. Jag tror att det är många journalister som under det här året har blivit uppringda av liberaler som säger att nu är allt för jävligt, det har aldrig varit värre, nu är det snart över. Men samtidigt så blir det ju aldrig över. Alltså de har ju haft alla, alltså vill man lämna är det ju bara välja en fråga. Det är ju inte så svårt. Man hade ju kunnat liksom kräva att den här cykeljobbskatteavdraget, coronabonusen som det nu landade i.
Ja, man har sökt en omskrivning som gör att det inte är ett jobbskatteavdrag utan någon form av bonus.
Man hade ju kunnat kräva att den skulle vara permanent och annars lämnar man. Alltså det hade ju funnits många sätt att driva det till det om man verkligen nu hade velat det. Men man är ju åtminstone inte ledsen över att den bilden sätts. Man vill gärna ha den beskrivningen
av sig själv. Att de vill ha en bild av att det muckas gräl, men de vill liksom inte ha ett riktigt bråk
jag
som avgörs.
Jag vet inte vad de vill. Det kanske bara är vanlig ångesthantering.
Det är väl ett utsökt folkpartistiskt sätt att hantera saker. Man kan inte bestämma sig hur man ska göra, alltså gör man båda sakerna samtidigt. Och kanske löser man också sin egen uppslitande regeringsfråga på lång sikt genom att göra sig så komplett omöjlig i båda läger att varken moderater eller socialdemokrater i framtiden kommer att vilja samarbeta med Liberalerna. Då slipper de ju välja. Något sånt kanske. Det förekommer också lite delade meningar om huruvida Magdalena Anderssons humör är ett problem här. Det här gör mig lite förbryllad.
Ja, nej men det säger ju en del i de här förhandlingarna och har sagt ända sedan januariavtalet förhandlades att Magdalena Anderssons, hon låser sig väldigt snabbt, hon blir sur, hon liksom är långsint. Och så där pratar en del även i hennes eget parti om henne, att hon har liksom den personlighetstypen. Hon kan också ofta, det såg man ju på pressträffen när hon presenterade budgeten i måndags, att hon läxade upp journalisterna och sa nu får ni nog gå hem och skriva om alla ni som har sagt att Socialdemokraterna. Och vissa gillar det där och andra gillar inte det där. Så är det. Ja.
Det är roligt för att när hon blev från början ekonomisk politisk talesperson när Socialdemokraterna var i opposition, då beskrevs ju det där i alla personporträtt med ordet kantig, som jag minns det i alla fall. Alltså, hur är Magdalena Andersson? Så ringde man folk och så svarade man, hon kan vara, vad ska vi säga, lite kantig. Och nu har det så att säga, det är ju en eufemism för det som beskrivs nu.
Men finns det en finansminister som inte har varit kantig, slash sur, slash hållit hårt i pengarna? Alltså det ingår ju i rollen också.
Ja, alla finansministrar som har varit uppskattade är ju brutala tölpar, historiskt. Liksom Gunnar Sträng, Göran Persson, Anders Borg. Om vi bara tog ett axplock.
Nu är ingen av dem här och kan försvara sig.
Det är inte Magdalena Andersson heller.
Nej, men hon har åtminstone ett tillfälle att läxa upp oss i efterhand på presskonferenser. Det...
Göran Persson också känner att läxa folk.
Har du träffat Göran Persson i något sammanhang?
Ja, jag har faktiskt det.
Han brukar ta tillfället i akt och läxa upp en.
Ja, det har hänt.
Men jag tänkte på en sak gällande det här med hur de olika liksom, sidorna lite ger uttryck för det här samarbetet. De kommer ju också från andra samarbeten. Socialdemokrater, till exempel budgetstatssekreteraren Emma Lennartsson, hon har ju varit med när det förhandlades budget med MP och Vänsterpartiet på den tiden de var stödpartier och inte satt i regering. Och det var ju liksom jättebråkiga förhandlingar, så för dem kanske det här ändå är liksom trivsammare.
Ja, det allt beror ju på vad man jämför med. Då var det ju verkligen smälla i dörrar och
skrika i tidningen.
Ta av sig skorna för att fotsvetten skulle störa Bosse Ringholm. En fantastisk scen.
Det låter
provokation från miljöpartister.
Men om vi säger, om det nu var så att de här 105 miljarderna som man då kunde gå ut med i den här budgetprocessen var mer förbannelse än välgärning för samarbetet. Skulle det bli bättre om man var tvungen att dra åt svångremmen i framtiden och inte fick något reformutrymme?
Bra fråga. Vi får väl se, det kommer ju dröja.
Ja, det kommer. Vi kanske aldrig liksom får anledning att ställa oss den frågan.
Nej, men de har ju sagt att budgeten för 22 ska vara på runt 85 har jag läst någonstans. Har man Glenn Andersson uppskattat det? Så att det är väl först nästa regering som får liksom hålla på med
det. Ska ju till en valbudget eller liksom ja. Också.
Ja, hörni, den här budgetprocessen och spelet bakom den finns skildrad i ett omfattande reportage också i Expressen på expressen.se som kan läsas idag eller naturligtvis vid ett senare tillfälle om man så önskar. För att kunna läsa det och allt annat som vi gör så ska du naturligtvis vara premiumprenumerant hos Expressen. Och som vanligt så har vi från verkställande utskottet ett primärbjudande för detta. 29 kronor i månaden i ett halvår, inte alls mycket pengar. Och du reggar dig på expressen.se/expressenpolitik. expressen.se/expressenpolitik. Bättre erbjudande än så är svårt att hitta.
Ja, Magdalena Andersson fick ju vara jätteglad över sin budget i en dag tills...
Nästan
en dag tills Vänsterpartiets blivande partiledare Nooshi Dadgostar satte sig på möte med riksdagsjournalisterna på en sån här klassisk kaffeträff och berättade att hon planerade att bygga en majoritet för att riva upp den här sänkta arbetsgivaravgiften för unga, Centerpartiets reform.
Och plötsligt var vi tillbaka där vi var före coronakrisen, nämligen att väldigt mycket av riksdagspolitiken handlade om att Vänsterpartiet pekade ut saker de inte tyckte om och sa till högern, kom så jävlas vi med Centerpartiet tillsammans. Och högern då tyckte ofta att det var en bra idé.
Igår var det dock bara Sverigedemokraterna som svarade att de tyckte det var en jättebra idé. Vänsterpartiet brukar ju låtsas om att de inte är med, utan de gör upp med M och KD och sen så...
Precis, och sen får Sverigedemokraterna rösta som de vill. Det kan inte Vänsterpartiet ha en uppfattning om.
Det tyckte jag var lite intressant, för igår på kaffeträffen så sa Nooshi Dadgostar också att M och KD pratar inte heller med Vänsterpartiet, och det med Sverigedemokraterna. Och det tror jag är, om jag minns rätt från de tidigare processerna, så tror jag att det är ett krav från Vänsterpartiets sida. Samtidigt så pratar ju uppenbarligen de här partierna med varandra nu, och Oscar Sjöstedt sa på pressträffen att jag och Elisabeth Svante som bytte några ord om detta nyss. Så jag tror det där kommer bli krångligare och krångligare.
Det är någon slags självbedrägeri i många led här.
Frågan är ju nu vad Moderaterna och Kristdemokraterna kommer göra. De har ju inte gett något besked.
Ja, framförallt så är det ju klurigt, för den här gången så har ju Svenskt Näringsliv gått ut väldigt hårt och liksom uppskattar det här förslaget. Så någonstans så måste ju liksom Moderaterna, om de ska stödja det här initiativet, gå emot själva moderskeppet i deras egen rörelse. Alltså det är ju trots allt så att partiet, Moderaternas gamla liksom högerpartiet, är ju grundat av liksom företrädare för arbetsgivarna.
Ska, du menar att de inte ser det som ett särintresse?
Ska de svenskt näringsliv, tänker jag.
Ja.
Men vad väger då tyngst, lojaliteten med Svenskt Näringsliv eller antipatierna mot Centerpartiet? Jag skulle säga det är nog inte helt givet i dagens läge.
I den här, när vi höll på att ringa runt i partierna och prata om den här budgetprocessen, då frågade jag flera stycken just om de trodde att oppositionen skulle försöka sänka den här centerreformen, och då hänvisar många just till Svenskt Näringslivs liksom höga tonläge just gällande denna, och att de trodde inte att Moderaterna skulle våga. Vi får väl se.
Ja, vi får väl se. Det beror väl lite grann på vad man har för alternativa platser att peta pengarna till också, kan jag tänka mig. Om det skulle vara så att man hittar någon förstärkning av rättsväsendet som är tydligt i linje med
9 miljarder till åklagarna.
Ja, precis. Alla ska
det kommer räcka.
Men frågan är om det här som liksom är den blivande vänsterpartiledarens första drag, om det kommer bli en succé för henne eller liksom ett fiasko.
Det är ju den frågan många också ställde sig när det började klarna att det skulle bli hon. Kommer hon kunna göra det här som Jonas Sjöstedt har gjort? Kommer hon kunna ha de här goda kontakterna, unikt goda kontakterna för en vänsterpartiledare med Moderaterna? Vi får väl se hur det går. Men Viktor, det har ju varit Nooshis lite lanseringsvecka. Hon har haft stor intervju i DN, hon var i Agenda, hon var på Riksdagsjournalisterna. Du har ju följt henne, eller hur? Redan från Stockholmspolitiken.
Ja, sporadiskt får man säga. Det är roligt hur trådarna går samman. Men jag var och bevakade Botkyrkas kommunfullmäktige en gång våren 2013. När det var en upphetsad diskussion kring att man skulle sälja ut hyresrätter på Albyberget. Då, som handlade om väldigt många lägenheter som Botkyrka kommun och allmännyttan skulle sälja. Och det var socialdemokratiskt styre, och Socialdemokraterna var då för det här, och det var stora demonstrationer, och de anfördes både utanför och i fullmäktige av en ung vänsterpartist som hette Nooshi Dadgostar. Och hon gjorde ett fränt intryck i talarstolen där, och jag vill minnas att jag skrev något om det också för 7 år sedan, så jag är nöjd med det så här efterhand. Det var också ett tillfälle då man såg att den moderata fullmäktigegruppen i Botkyrka var fullständigt havererad, därför att halva partiet var då för den här försäljningen, vilket var logiskt för då partilinjen, och andra halvan var emot på väldigt oklara grunder. Det klarnade sen att det handlade om en infekterad konflikt som hade med ett klanövertagande att göra, som har kommit upp. Det var en riksdagsledamot som senare blev utesluten, eller kort efter det, utesluten.
Du var liksom i samtiden innan den hände.
Ja, det är som att trådarna från den där kvällen bara har löpt ihop i år. Men om vi ska återvända till nutid, jag tycker lite grann att den här diskussionen om den nya vänsterledaren som är så oetablerad verkligen fullföljer Jonas Sjöstedts linje. Jag tycker den är ganska absurd på något sätt, för Nooshi Dadgostar har ju varit en del av den här partiledningen som har lagt fast en strategi om hur man ska jobba. Hon står självklart bakom den. Hon kommer, om inte himlen faller ner, och fortsätta den. Det är ju snarare, tror jag, så att för varje föryngringsarbete, eller för varje generationsskift i Vänsterpartiet, så kommer ju partiet normaliseras allt mer. Och det normala för ett parti som Vänsterpartiet är ju inte att vara en dörrmatta till socialdemokratisk och centerpartistisk politik i det här läget. Det är att kräva inflytande. Det konstiga är att man inte gjorde det. Och jag är helt övertygad om att nästa generation vänsterpartister är ännu mindre präglad av historien av gamla kommunistpartiet som lyfte på hatten åt en 45% socialdemokrati som ändå styrde landet i något sån här åt rätt håll enligt dem. Så ser det ju inte ut nu. Ska någon ha någon anledning att rösta på Vänsterpartiet så måste de driva politik. Och det är helt övertygad om att hon är minst lika inne på den linjen som Jonas Sjöstedt har varit. Så
jag tycker det ska bli jättespännande att följa henne. Jag tyckte man såg att både hos riksdagsjournalisterna och i Agenda att ett liksom tilltal som inte har riktigt funnits i svensk politik på länge, ett sätt att liksom, ja, men ett språk och ett sätt att prata som jag tror kan liksom tilltala andra väljare än vad Vänsterpartiet
kan. Det kan nog vara en del som får en liten överraskning. Jag tror det kanske är så att man får en viss bild av att när man hör att en yngre kvinna med utomeuropeisk bakgrund tar över Vänsterpartiet så förväntar man sig någonting och så får man någon som pratar om klassklyftor på göteborgska. Det finns en effekt där. Alltså hon har ett ganska icke-politikeraktigt tilltal, ska jag säga. Mm. Om jag tror att det är det du menar. Det låter inte som något som kommer ur samma
bruk. Ja, men också ett sätt att, liksom, att säga saker på ett så här väldigt enkelt sätt som kanske gränsar till banalt. Alltså när man sitter i Agenda och pratar om att liksom, aktier är ett problem utan att liksom, djupare förklara vad man menar med det. Men det tror jag ändå är också ett sätt som kan, liksom, ett språk och ett tilltal som faktiskt kan liksom, nå ut till människor som ibland känner sig bortstötta från politik.
Färre ord som bara är någon form av politikersvenska kanske.
Ja.
Det är mer konkret vad man pratar om. Sen kan man hålla med eller inte, men ja, det tror jag absolut.
Det låter när ni beskriver henne, det kan vara min fördom, men göteborgska, rakt, enkelt tilltal. Det låter som en fackgubbe.
Det är lite det som är roligt. Och som jag tror kommer att överraska en del.
Att hon låter lite som en
fackgubbe.
Kanske en modern fackgubbe. Verkställande utskottets sammanträde har nått fram till den obligatoriska punkten övriga frågor, eller som vi kallar den nu för tiden, nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Den här gången har vi dock varit där och rotat allihop, men Torbjörn, berätta, vad är det du har lagt på bordet den här veckan?
Ja, men det är ju en ny bok av Mona Sahlin.
En ny bok?
En ny bok, inte en gammal.
Nej.
En alldeles ny bok utkommen i veckan av Mona Sahlin.
Makt. Som heter
Maktlös. Det är en fantastisk bok.
Det säger du.
Skulle jag säga. Ja, det är av liksom politiker, biografi, memoar-genren så är det sällan man läser en så liksom, sårig bok. Det finns några till exempel, men den är, jag är helt fascinerad av den här boken faktiskt.
Det är väl senast Anna Kinberg Batra som skrev en lite liknande bok. Alltså de bearbetar ju båda sina trauman i respektive bok på lite olika sätt, men de är också lika.
Ja, och att i den här boken så jag och Mona Sahlin bearbetar det här osanna intygandet, liksom härvan. Men lika mycket hennes tidigare politiska liv och alltså, man känner på många sätt igen storyn, men hon berättar den med helt andra ord och faktiskt på ett rätt annorlunda, mer uppriktigt sätt, tror jag. Det är en annan person, det är en annan Mona Sahlin som skriver sin egen historia.
Kan du ge något exempel på hur du liksom...
Men till exempel så har hon ju alltid sagt att hon gick med i Olof Palme. Nu skriver hon det som, det var inte främst för Socialdemokraternas vurmande för arbetarklassen som jag anslöt mig. Och där ligger ju hela den liksom interna konflikten kring hennes politiska persona i socialdemokratin. Liksom, höger. Vadå höger? På vilket sätt har jag varit höger, säger hon. Och ja, men du har aldrig brunnit för arbetarklassen, säger, vet inte, LO och Morgan Johansson och Skånedistrikt och Helene Fritzson och jag vet inte, fan och hans moster liksom. Här säger hon det med andra ord och liksom mycket rakare och mycket kanske ärligare.
Så kritikerna hade rätt på det sättet?
Ja, i någon mening, tror jag.
Jag tänker att det har ju gjorts väldigt mycket intervjuer med Mona Sahlin inför den här boken. Det har ju varit flera redan. Det har varit Skavlan och det har varit Söndagsintervjun. Den jag såg fram emot mest publicerades i veckan, och det var Åsa Linderborg som intervjuade Mona Sahlin. Åsa Linderborg har ju själv alldeles nyss gett ut en bok, Året med 13 månader. Som också är en jätteintressant och väldigt välskriven bok som handlar om MeToo-året och Benny Fredriksson och livet på Aftonbladet. Och jag hade sett fram emot den där intervjun så mycket för att böckerna är liksom lite lika i att de liksom bearbetar då vad de har varit med om och också, är också anklagade för saker som man då ska förklara eller resonera kring. Och Åsa Linderborg har ju gjort ganska mycket så här stora intervjuer på sistone där hon också har lagt in så himla mycket av sig själv och sin erfarenhet, och det har varit väldigt intressanta möten. Men i intervjun med Mona Sahlin, som skulle vara, liksom, man såg framför sig det här otroliga mötet mellan två personer som har liksom angränsande erfarenheter, och så gör hon inte alls det. Texten är helt liksom kliniskt rensad från det. Det finns några små antydningar till så här, ja, men hon beskriver om klimakteriet som är ett tema i Åsa Linderborgs bok, och som Mona Sahlin också nämner, att hon var i klimakteriet som partiledare och att liksom det hela tiden ställde till det för henne, och att hennes medarbetare sa att du får inte prata om det, du får inte prata om varför du blir rödflammig och står och fläktar dig, för att liksom, så här, klimakteriekärringstämpeln kan man inte ha, vilket istället gjorde att hon bara såg nervös ut eller såg ut som att hon typ ljög. Men inget av det får man i den där intervjun. Det är så synd. Jag,
du är så liksom besviken på Åsa Linderborg, det är det du försöker säga.
Det är så hårt, jag vill inte säga det. Men jag tänker mig att jag skulle vilja...
Du är inte
vilja...
besviken, du är arg.
Nej, men jag tänker mig att jag hoppas att det här mötet kan ske igen. Kanske på någon bokmässa eller någonting. Och att man kan få mer av det då.
Ja.
Det, så skulle jag vilja formulera det. Men om man jämför med Anna Kinberg Batras bok till exempel. De skriver, liksom skildrar ju båda väldigt mycket så här, ensamheten och isoleringen och skammen. Och då är ju Anna Kinberg Batra ju egentligen inte... liksom gjort något mer än att blivit avsatt. Alltså det är ändå lite skillnad i historierna.
Ja.
Men de beskriver ju också väldigt tydligt, tycker jag, som jag tycker också är intressant i båda böckerna, hur det är att vara partiledare, kanske framförallt som kvinna, att man hela tiden, att folk hela tiden säger till en att man ska ändra på sig. Eller att man måste vara lite härligare eller lite mer avslappnad. Eller annars vill jag bara ta en jättefin scen i sin bok som handlar om det, när hon är på Pride och är så här, jag måste vara avspänd men också beredd på journalisterna. Och sen så säger mätningarna att jag ska göra det här, och att hon liksom bara så här, typ ramlar omkull i allt detta. Och Sahlin, som egentligen har byggt hela sin karriär på att stå upp mot alla och vara jättekaxig och inte följa några regler, hon blir till slut likadan som partiledare. Det var ja, lite det här... som Annie Lööf också råkade ut för i början av sin...
Och väldigt mycket av boken är ju att hon skildrar sig svag. Alltså hur hon faller igenom.
Mm.
Hur hon liksom... Ja, men det är ju otroligt starka scener liksom, av att hon bara går under mänskligt, isolerar sig, kan inte gå ut, klarar inte av att gå ut med soporna, alltså hon försvinner liksom. Så på det sättet är det ju, i den här skildringen av liksom osant intygande skandalen, så är det en väldigt liksom, ja, men gripande. Och jag förstår att en del av de här intervjuerna handlat så mycket om det, men det är ju inte det mest intressanta i den här boken egentligen, tycker jag.
Vad tycker du är mest intressant?
Politiken. Mm. Alltså det här är ju en berättelse om att hon gör slut med sitt parti. Hon har haft alla positioner man kan ha i det här partiet. Hon är född i det. Hon säger själv att hon är adel. Jag är lika mycket adel som Carl Bildt, fast partiadel. Lika privilegierad. Sådana saker säger hon. Men hon har ju haft liksom... Hon har varit riksdagsledamot i evighet, hon har varit liksom internkritiker, hon har varit partisekreterare, hon har varit partiledare. Det här är en bok om att hon gör slut med Socialdemokraterna. Eller, vilket ju är hennes liksom, ja, det hon bollar som skräck eller liksom insikt av verkligheten. Socialdemokraterna gör slut med mig. Ingen jävel hör av sig.
Det är ju de där blommorna som hon pratar om i sitt sommartal också. som hon får 3 månader efter, eller förlåt, sin sommar, vad heter det, sommarprat i Sveriges Radio. Hon får 3 månader efter sin 60-årsdag.
Tulpaner.
Och så är det tulpaner.
Tulpaner av Socialdemokraterna.
Det är så kallt.
Ja, det är otroligt kallt faktiskt.
Socialdemokraterna har en väldigt komplex relation till sina 2 senaste avgångna partiledare nu.
Hon är ju också väldigt hård mot Stefan Löfven i den här boken.
Mm.
På ett lite subtilt sätt kanske, men ändå. Alltså hon beskriver att hon ville utse honom till socialminister i sin regering om hon hade blivit statsminister 2010. Och att han skulle passa jättebra som det. Men sen så skriver hon om skillnaden på det fackliga, liksom, konfliktlösande uppdraget och det politikerna som mer är konfliktsökande. Och att Stefan Löfven...
Men hon skriver,
hon beskriver honom som passiv.
Hon säger att han har ringa politisk erfarenhet. Och det är väl liksom vid det läget på något vis sant. Men han har ju också suttit i Socialdemokraternas verkställande utskott. Och så går hon liksom vidare. Och ja, hon beskriver honom som passiv. Som liksom att vara sist på bollen. Det fungerar inte att komma liksom trea in i politiken, särskilt inte i dagens politik. Det fungerar inte att så här sitta still i båten och bara vi kollar vad de andra gör och säger så att vi kan rätta in oss efter det. Och där beskriver hon ju, ja, det är svårt att inte läsa det på något annat sätt än att hon skildrar hur hon ser på dagens socialdemokratiska partiledning och hur den agerar.
Mm.
Så det är hårt. Alltså hon säger ganska många saker som är liksom anmärkningsvärda. Hon berättar också om en scen ganska nära innan mordet på Anna Lind, där Anna Lind är liksom stora favoriten att ta över om Göran Persson har vett nog att flytta på sig någon gång. Liksom. Det var ju så stämningen var under 2 års tid. Och de sitter på en middag och så frågar Anna, men kan man vara statsminister om ens man är alkoholist? Och det där är ju inget som att Anna Linds man hade alkoholproblem har ju varit mer av liksom en hemlighet i liksom politikkretsar. Det har hon inga problem att säga rakt ut i den här boken. Det är en väldigt liksom öppen bok.
Sen finns det också en ganska stor del som handlar om hennes jobb som samordnare mot våldsbejakande extremism, som är oerhört intressant och där det liksom var många saker som jag inte alls kände till, där hon beskriver hur det fungerade med IS-resenärerna väldigt tidigt och hur hon jobbade med det och var ute i kommunerna och liksom sökte upp familjerna och saker som för mig, jag tror att det är helt okänt, den delen av hennes jobb, att det liksom faktiskt aldrig har... Jag kanske har missat det, men
nej, det men jag var, tror det
där
stämmer.
Fanns det liksom en också en så här sakskildring som är superintressant som man inte heller har läst i rapporteringen om boken.
Nej, och man får ju definitivt känslan av att hon, det hon skildrar, och det är ju sant, det skriver hon ju nu liksom efter att IS-grejen har varit stor och liksom välkänd och så vidare. Men hon skildrar ju liksom hennes kamp för att få prata om liksom all liksom vänster, höger, extremism, islamistisk extremism och hur svårt det var i socialdemokratin att prata om islamistisk extremism, helt enkelt.
Det finns en del explosivt i den där. Men den som vill, det är många ändå, frågan när många ändå ställer sig blir ju inte riktigt besvarad. Alltså hur allting slutade och varför det slutade som det gjorde, det är varken intervjuer eller i boken, så får man ju riktigt den där förklaringen kanske som man...
kring livvakten och intyg.
Ja, varför det blev som det blev. Jag har lyssnat och hört och läst många intervjuer nu kring den här boken och det finns ju inget, det är inget där som, frågorna dröjer sig kvar, frågorna stannar och det är väl det som blir någonstans... Det här är en slutpunkt, men det blir ändå inte det på något sätt.
Nej.
Frågan om varför blir... den förblir obesvarad på något sätt.
Jo, men jag förstår hur du menar. Och det, finns det något utöver det hon själv beskriver i detta, så är det kanske så att det är för tidigt. Alltså jag tänker på, i den här boken har hon ju också skildringar av Toblerone-skandalen. Och de är ju annorlunda mot, det har ju skildrat i bokform, intervjuform massa gånger tidigare. Men i den här boken är det annorlunda jämfört med tidigare skildringar. Alltså händelseförloppet är likadant. Men hon beskriver det ju nu mycket mer självkritiskt. Mycket mer rannsakande i ordval och sådär än hon har gjort tidigare. Så jag tänker, det kanske tog henne från 95 till nu till att komma till det läget och hon kunde se på vad som hände då med de ögonen. Och där är hon inte vad gäller den där osanna intygandet händelsen.
Nej, men och kanske heller inte i riktigt kring hennes offentliga roll i stort heller, tänker jag. För det finns en... Hon återkommer både i boken och intervjuer till att det är så tråkigt att så mycket av bevakningen fokuserar på person istället för på den politiska gärningen. Samtidigt är ju hennes politiska gärning väldigt intimt knuten till henne som person. Det är väldigt, även om hon själv beskriver den, så är det väldigt mycket... Jag har alltid stått upp för... Jag företräder de här värderingarna. Det är ett starkt jag och det är mycket karaktär. Det är karaktären Mona Sahlin som har varit det politiska försäljningsargumentet i mångt och mycket. Och samtidigt är det ju den då som gång på gång ifrågasätts på då, goda grunder, om man får säga så. När hon gör saker som inte är förenliga kanske med vad folk uppfattar vara en god karaktär. Politiska detaljer viftar hon ju nästan undan, och även då i de här skandalerna, det här att hon har varit biträdande näringsminister men vet inte att man ska betala arbetsgivaravgift om man har en anställd. Alltså det knyter ju hennes gärning väldigt mycket till. Alltså om Instagram fanns för 25 år sedan hade hon kanske varit den första vad vi idag kallar för Instagram-politiker. Det är mycket liksom... Det är mycket bilden av politiken Mona Sahlin, inte då liksom...
Hon var kanske den första Instagram-politiken.
Jag tror det.
Utan att
hon
det där var, själva tekniska redskapet fanns.
Men det jag tänker då är att då blir ju de här fallen så mycket tyngre. Jag tror att en politiker som Ylva Johansson, som kanske har gjort karriär mer inom det sakpolitiskt orienterade, hade inte kanske drabbats lika personligt hårt av den här typen av skandaler. Det är en teori, men det blir värre om du säljer politiken med dina egna värderingar och sen är det de som hamnar i skottgluggen. Det blir
ja, men det din egen person på något sätt.
Ja, men det är personen som är liksom det politiska varumärket, och då blir det också personen som faller. Jag vet inte vad vi kan lära oss av det, mer än att kanske...
Nej, men hon... Det är ju det som är... Nu pratar vi om liksom en passerad politisk karriär. Man får ju inte intrycket av den här boken att Mona Sahlin kommer tillbaka, om man säger så. Men det var ju liksom storheten i hennes sätt att vara politiker. Att hon var liksom personen. Att hon var Instagram-politiker, om man vill kalla det så. Och jag tänker så mycket att det hänger så starkt ihop med liksom berättelsen om henne. Både i tid... Och i liksom sakfrågor och i händelseförlopp är ju också berättelsen om liksom socialdemokratins nedgång, undergång, kalla det vad ni vill. Det är liksom, filmen om Mona Sahlin är ju en film om det här stora partiet som försvann. Hon tycker att hon inser det tidigt, hon vill ha förändring, får inte det, allt blir storbråk i olika liksom vänder.
Samtidigt är det ju just den förändringen som hon mycket stod för och drev, alltså att liksom rikta in sig på annan typ av politik, på kvinnors rättigheter, på hbtq-personer. Mycket av det är ju det som idag kritiseras, att det var fel väg att gå. Att ja. Då man tappade arbetarväljarna, man borde liksom inte ägnat sig så mycket åt antirasismen och saker som liksom Mona Sahlin verkligen personifierade och absolut är jättestolt över fortfarande. Hon skriver ju också om, det är ju kritik hon har kommit med förr, att hon tycker att politiken idag är alldeles för mätningsinriktad, och att då tar hon just samkönade adoption som exempel, att där gick liksom politiken före och vände opinionen och sa att väljarna har fel, opinionen har fel, vi behöver göra på ett annat sätt, och att hon sörjer att politiken inte fungerar på det sättet idag. Och det är intressant tycker jag, för att idag känns det som att det skulle nästan vara lite fult att säga att väljarna har fel eller att man vill vända väljarna. Eller?
Ja, men det tror jag. Alltså det är ju ingen ädel liksom grej idag att driva opinion för att förändra människors syn på saker och ting eller driva en åsikt mot liksom en stor folklig ett stort folkligt motstånd. Utan liksom särskilt liksom sen Reinfeldt-åren och socialdemokratins liksom vad ska jag säga extrema upphängighet, otroliga intresse av att mäta sig till vad folk tycker. Då handlar det om att lyssna på folket. Det är ju liksom det som var det Reinfeldtska stor framgångsreceptet, liksom, den stora framgången. Och det är ju det hon tycker är fel. Hon tycker att man ska liksom vara modig och skita i vad folk tycker. Tycker man själv en sak ska man driva det tills man har övertygat folk om att det är det rätta.
Men det där handlar liksom, förändringen i synen på det handlar ju kanske dels om Nya Moderaterna som du säger, men också om migrationsfrågan, Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och liksom den starka bild som finns idag av att liksom opinionen ville någonting annat med migrationen. Politikerna slogs mot opinionen i många år och ja. Nu har man...
Ja, men och
det, att det var fel.
På det sättet är det så intressant. Boken börjar ju liksom med att hon träffar Ingvar Carlsson. Alltså det enda riktiga helgonet som finns levande i socialdemokratin. Och det är precis efter att hon har slutat som partiledare. Och då handlar ju hennes berättelse så mycket om att jag fick inte förnya partiet. Och partiet förstår inte att hänga med i samtiden. Och så tänker man, om hon hade fått fortsätta, hur hade liksom... Den beskrivningen sett ut 2015. Alltså sanningen är ju att den samtid som Mona Sahlin ville att partiet skulle fånga, den gick ju upp i rök bara något år senare, eller gjorde kanske i samma stund som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010.
Eller gjorde det för att Mona Sahlin, den sista politiker som försökte vända opinionen,
försvann.
Slutade.
Ja, det var snällt sagt.
Där kan vi fortsätta sant. Tvista om en annan gång. Jag tror vi behöver gå vidare här. Inför förra veckans avsnitt så utlyste vi allmän motionstid och bad er lyssnare skicka in era frågor till programmet. Och det gjorde ni i parti en minut under en eftermiddag. Det blev många över. Jag tänkte vi skulle beta av några till idag. Alltså från förra veckans skörd. Maggie, du har dessutom lovat att svara på alla, så det ser vi fram emot. Jonas Grafström, han skriver: vad händer med Almedalen och husfördelningen i riksdagen om två partier åker ur? Det var
ja,
en spännande
alltså,
fråga.
Almedalen har ju utökats. Den är 8 dagar nu. Den var ju 7 länge innan Sverigedemokraterna kom in. Mm. Sen pågår det ju en diskussion mellan partierna och Region Gotland om hur Almedalsveckan ska se ut framöver.
Precis, man har varit inne på att packa ihop den på 4 dagar med 2 partier om dagen. Så då blir det ju lite problematiskt kanske snarare om 2 skulle åka ur.
Ja, Region Gotland vill ju inte det, och det är ju vissa partier som driver det, och inget beslut har väl, så vitt jag förstår, ännu fattats om detta.
Kanske kan man se det som att det här löser Almedalsveckans problem då, för då behöver ingen kompromissa. Det blir varken 4 eller 8 dagar, det blir 6 dagar, och så kan man köra på ungefär som tidigare. Vad händer med husen, Torbjörn?
Jag kan svara på den också om inte du kan.
Ja, jag har ju nämligen tänkt att jag ska inte svara, för det var så kaxigt så att du skulle svara på.
Okej,
man gör det nu.
Efter varje riksdagsval så flyttar ju partierna om efter hur stora de är och vilka behov de har. Det är Socialdemokraterna och Moderaterna som har suttit i samma hus i evigheter, och Socialdemokraterna är ju nu så små att de också delar sitt hus med kristdemokrater och liberaler. Det är väl också på grund av renoveringar kanske i riksdagen. Men man flyttar ju om. Det är liksom en stor grej för riksdagsförvaltningen efter varje val att man ska placera om partierna. Mm.
Så det blir omflyttning helt enkelt.
Ja.
En lyssnare som kallar sig själv för Medelmåttan skriver följande: när Vänsterpartiet väljer en kvinnlig partiledare, kommer det finnas fler kvinnliga än manliga partiledare för riksdagspartierna. Är det första gången?
Ja, det måste det väl vara.
Och följdfrågan: och ökar det möjligheten att vi får en första kvinnlig statsminister 2022? Det gör det väl inte?
Nu känns det mer som att jag är med i något slags quiz här, bara för att jag har sagt att jag kan svara på alla frågor. Nej, eftersom varken Socialdemokraterna eller Moderaterna har en kvinnlig statsminister, om inte liksom Nyamko Sabuni ska segla upp som det, eller Annie Lööf.
Folkpartistiska minoritetsregeringar har vi i för sig haft för Ola Ullsten på 11,8% 1978.
Yes. Men 3,9 kommer det bli svårt.
Ja, men 4,1 då är det möjligt. Nej, men det finns väl den möjlighet för att få en kvinnlig statsminister som ligger närmast till hands är väl ändå om Socialdemokraterna kanske skulle göra ett partiledarskifte. Jag tänkte...
Till en kvinna då? Ja,
ja annars blir det svårt. jag tänkte på det under budgetdagen.
Jag började tänka så här, är det troliga att Ulf Kristersson genomgår en könskorrigering?
Nej, men jag tänkte faktiskt på det under budgetdagen här i måndag. Så att det finns en, någon slags jättelik elefant i den här svenska jämställdhetsdebatten. Att högst upp i den socialdemokratiska partiledningen så står en vit medelålders man i vägen för en... ganska uppenbart, kanske mer kvalificerad kvinna. Men det var en liten spaning sådär i måndags bara. Marcus Widgren, också lyssnare, skriver följande. Kommer något parti åka ur 2022? Det krokar ju an till första frågan.
Alltså jag har fått den här frågan så många gånger i olika poddar och jag brukar alltid svara ja för att jag tycker att det är roligare så. Men jag har alltid haft fel och jag tror att det liksom säkra svaret är att säga så här, det är väldigt sällan partier åker ur riksdagen.
Det brukar alltid hända. Det var 1994 senast.
Ja, det brukar alltid hända något med stöd, röster, taktik, röster, valspurter. Så jag svarar nej.
Jag önskar att jag kunde liksom driva tes mot det här. Men det är ju otroligt svårt. Alltså de får ju massa utrymme, alla partier. Det blir liksom... Medieutrymmet blir mycket mer jämnt fördelat i valrörelse och sådär. Och sen så är det ju som att... den där 4%-spärren som en gång liksom Elander och några andra enades om för att liksom hålla ute vissa partier, Kristdemokraterna, istället har blivit en spärr för att hålla inne ganska många partier.
Ja, alltså jag tänker lite att det beror på vilken typ av valrörelse vi får. Alltså för det är ändå någonting som är lite nytt nu i att det inte är självklart med blockfördelningen. Tidigare har det ju alltid funnits den här kamrat 4% eller medborgare 4%. Alltså borgerliga partier har räddat kvar, ibland Folkpartiet, ofta Kristdemokraterna för att man vill se en moderatledd regering. Man har haft liknande med Vänsterpartiet vid vissa tillfällen historiskt, men kanske framförallt Miljöpartiet i modern tid, där S-väljare har klivit in och hjälpt till för att säkra en blockseger. Det där är ju mycket svårare nu. Och det talar ju möjligen för att det skulle kunna hända. Att man tenderar kanske i nästa val att rösta mer på sitt preferensparti. Det parti man faktiskt vill rösta på eftersom man ändå inte vet vart de tar vägen.
Jo, men så där sa man också när liksom det fanns så här i fyrpartiborgerliga alliansen. Att nu är det två partier som ligger dåligt till. Så nu måste moderatväljarna liksom rädda två partier. Det kommer aldrig gå.
Ja, men det...
Nog fasen gick det. Alltså,
det gjorde det.
Problemet är, om och man tycker det är ett problem, är ju själva systemet.
Jag tänker också, det är ju liberalerna i sådana fall, som, och de kan ju lätt få stödröster från moderater, skulle man kunna tänka sig, som ändå tänker, som lyssnar på Ulf Kristersson, som tänker sig en framtid ihop med liberaler.
Fast om man inte är klar med det så tänker jag, alltså blir det inte blockröstning så är det ju... så här tänker jag. Om det inte blir blockröstning, då kanske det är Miljöpartiet som ligger värst till. Då kanske Liberalerna kan gynnas. Men blir det blockröstning, alltså att man tänker att folk går och tänker att det blir väldigt mycket diskussion kring vem som tillhör vilket regeringsalternativ, då vet alla att Miljöpartiet tillhör det socialdemokratiska och därför har de större potential att få stödröster. Medan Liberalerna då är notoriskt opolitliga och därför kanske funkar lite frånstötande, medan...
Eller så får Liberalerna stödröster från båda blocken för att båda hoppas.
Det kanske
hoppas
är det som är strategin.
Men i vilket fall så känns det som att taktikröstandet idag har ju tagit liksom lite andra uttryck. Att många har ju tidigare pratat om att säga, men jag röstar på Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ för att jag vill påverka Socialdemokraterna i en viss riktning. Eller att man vill påverka liksom styrkeförhållanden inom det borgerliga blocket. Idag är det ju mycket mer så här, jag är egentligen moderat men röstar på Centerpartiet för jag tycker inte om Jimmie Åkesson. Alltså det är så många led i taktikröstandet som är förvirrande.
Tittar man på liksom bakåt senaste decennierna så är det snarare troligare att det blir ytterligare partier. Alltså så här, ett klimatparti som, alltså nu pratar jag helt nya partiet, ett klimatparti som är sura på Miljöpartiet eller ett parti som jag kommer till Demokraterna.
Men jag vill säga Demokraterna.
Ja, det kan du få göra också. Eller ett parti som säger, liksom, tycker att SDs partiledning mjäkar för mycket, kompromissar bort ideologiska grejer. att det blir en splittring där eller ett nytt parti.
Det, alltså, det försöket gjordes det, ju senast.
Ett försök har gjorts. Det har inte lyckats hittills. Jag tänker att det kanske kan komma andra försök. Och sen så har vi Demokraterna från Göteborg.
Det här får bli det sista vi säger.
Ja, men de har ju sagt att de siktar på riksdagen och då på att få ett sånt här ni vet, lokalt mandat. Där man får ett
det här
mandat.
Är alltså ett parti som bildades inför förra kommunfullmäktigevalet i Göteborg.
Och skakade om rejält.
Och tog en rejäl kaka av den stadens mandat då i kommunfullmäktige. Tror vi att de kommer in alltså? Är det det vi slänger med här? Som, ja. Ett, som svar på en fråga som ingen har ställt.
9 partier, oerhört lång Almedalsvecka, kortare semester för alla.
Knesset liknande kaos i parlamentet.
Det får bli sista ordet. Tack för att ni har lyssnat på Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg och dig Torbjörn Nilsson. Vi är i helt vanlig ordning tillbaka nästa onsdag. Hörs igen då. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.